Det här är en podd från Svenska Yle.
Varningsklockorna i finanspressen har på senaste tid ringt i och med att europeiska banker enligt en inflytelserik rapport riskerar förlora upp till 800 miljarder euro vid den andra coronavåg. Och det om någonting kunde försätta allas våra liv i gungning. Ekonomireporter Patrik Sjöman, hur oroliga ska vi vara för en europeisk bankkris? Förlorar du nattsömnen?
Alltså det här är illa. Jag vill säga att det här är illa. Det är illa att om bankerna förlorar stora mängder pengar. Men jag förlorar ändå inte riktigt nattsömnen. Det beror inte på att det skulle vara hemskt bra i bankerna. Visserligen är det liksom lite bättre, det kanske verkar. Det beror på att de har kunnat bygga upp lite pengar här under många år. Men främst tror jag också det att om det börjar gå illa så kommer regeringen att komma till hjälp. Och det här räddar lite min nattsömn.
Det här är nyhetspodden som inte tar semester i sommar utan fortsätter att tackla intressanta och aktuella ämnen. Jag heter Johan Ekman och idag har jag alltså med mig Svenska Yles ekonomireporter Patrik Sjöman. Vi ska diskutera vilka ekonomiska orosmoln som nu hopar sig vid horisonten i Europa, men vi ska också fundera lite på utvägar. Om vi ändå alltså tar avstamp i den här akuta utmaningen, om vi kallar den så, det vill säga de europeiska bankerna. Så kan du, Patrik, öppna upp lite att varför skulle det vara så katastrofalt om bankerna hamnar i ett krisläge?
Alltså det är för att bankerna är ju väldigt viktiga för ekonomin. Det är de som lånar ut pengar i många fall till företag och till privatpersoner och sköter penningtrafik. Om vi får problem i bankerna så får vi problem i hela den här penningverksamheten, och det är ju jätteilla för en ekonomi. Vi behöver banker helt enkelt för att ekonomin inte ska stanna upp.
Så det är ett slags livsnerv.
Det är nog väldigt viktigt.
Nu är alltså bankerna, de är försatta i en ganska knepig situation på grund av coronaviruset. Alltså på ett sätt vi kan egentligen vrida klockan också tillbaka till finanskrisen 2008 på det sättet. Att efter det så har bankerna varit i en utmanande sits. Haft en utmanande sits. Nu kom coronakrisen. Och det här har då försatt dem, ska vi säga, nu inte kanske riktigt i akut krisläge, men de måste gå lite på tå, eller hur?
Alltså problemet här är ju det att bankerna har lånat ut en massa pengar till företag och privatpersoner. Om coronakrisen slår hårt mot de här företagen och privatpersonerna och kanske företag går i konkurs och så här och inte kan betala tillbaka de här pengarna, så då får bankerna problem. Och det är det här som vi nu har fått den här konsultrapporten som du också hänvisar till, de här siffrorna som kommer fram, att vi talar om 400 miljarder beräknar man de kommande åren kommer bankerna att förlora på grund av krisen. Och kanske om vi får en väldigt allvarlig andra våg, så då upp till 800 miljarder euro, då skulle vi röra oss vid ungefär 10% av alla lån som de har lånat ut, så skulle vara, det visar sig vara sådana som folk inte, eller företag och folk inte kan betala tillbaka. Och det här tänker man då kunna leda till kanske nu 30 miljarder någonting, som att vinsterna skulle gå ner för de här bankerna. Det är alltså så att hela tiden är det ju så att en del av de här lånen betalas aldrig tillbaka. Det här är bankernas verklighet. Det är liksom tyvärr så här att de aldrig får tillbaka riktigt alla pengar. Men de försöker förstås då, så bra som möjligt låna ut så noggrant som möjligt. Och nu när vi får en ökning så blir det problem. Och då är ju risken det att bankerna blir jätteförsiktiga. Att om de inte sen har pengar och de har svårt att få tillbaka liksom de lån de hade beviljat, så blir de oroliga när de ska bevilja nya lån. Och det kan sen vara besvär för ekonomin.
Så om jag har förstått det alltså rätt, så måste bankerna å ena sidan vara försiktiga, för att det finns väldigt stora osäkerhetsmoment nu. Om de lånar ut pengar till företag, till individer, så kan de inte vara säkra på om pengarna betalas tillbaka. Förstås, det här är alltid en risk, men den risken är mycket större när vi har den här ovissheten gällande coronan. Så det är ena delen av problemet. Men den andra delen av problemet är det att bankerna ändå måste låna ut pengar. Alltså det är oerhört viktigt att de lånar ut pengar till företag och individer. Så de balanserar ju verkligen då på en sån här knivsägg, så att säga.
Ja, alltså bankerna, det är ju en av deras inkomstkällor, är ju det att de lånar ut pengar och så betalar folk ränta på de här lånen. Sen så i dagens läge är också placeringar väldigt viktiga för bankerna, men ändå så nu får de ju också in pengar på de här lånen och de får kunder som sen kan placera och så här. Så att det är en jätteviktig verksamhet nog för de här bankerna, Och för samhället är det jätteviktigt att bankerna lånar ut pengar. Om vi har ett företag som vill bygga en fabrik eller någonting, eller på annat sätt, så bankerna hör till de här lånegivarna. Det finns också andra system lite, men bankerna är jätteviktiga här.
Så att, för företagen behöver till exempel lån för att kunna investera, sen kan människor jobba i de här företagen. Då kan de konsumera, människor kan, och människor behöver sen också, folk behöver ta lån för att köpa en ny bil, för att köpa en bostad, och då behöver de kredit också från bankerna som måste kunna lita på att de här människorna med största sannolikhet betalar tillbaka.
Absolut, om det är jättestor osäkerhet i ekonomin, om det kommer en person och vill köpa en bil till banken och säger vill ha lån, och så bedömer bankdirektören eller den som ska bevilja lån i banken att den här personens arbetsplats är kanske jätteosäker och kanske hotad, och möjligen så blir det arbetslöshet i framtiden, så då vågar inte den här banken bevilja det här lånet. Och sen så blir, liksom, blir den här bilen inte köpt, och så snurrar inte de ekonomiska kvarnarna, liksom, fabriken får inte pengar om det nu skulle vara, i det här fallet låt oss säga en europeisk bil som den här personen skulle köpa, så den här europeiska fabriken får inte sålt den här bilen. Och då liksom, om det här blir ett stort problem, det är många kunder som inte kan köpa bilar. Det här är bara ett exempel, men det är ju så här som det fungerar. Det vill jag säga här att när vi talar om det här, så det här är alltså ett problem för Finland främst ur ett europeiskt perspektiv. Alltså det är vår exportmarknad som är problemet här. Det är lite så där olyckligt, man kan förenklat säga liksom att problemen i bankerna blir större ju längre söderut man går i Europa. Och här i norra Europa, i Finland, så har bankerna faktiskt, vi har liksom bankerna i bättre skick än i många andra länder. Men det här handlar om hur trygga är de här lånen. Alltså vad jag säger är det att folk och företag i Finland har en väldigt god historia av att betala tillbaka sina lån. Förstås om vi också här får en väldig arbetslöshet plötsligt, så kan det också här liksom situationen ändra lite. Men för tillfället ser man saken så att det är liksom Europas ekonomi, det är våra exportmarknader som vi är oroliga för här nu. Att om där tillväxten stagnerar för att företag och privatpersoner inte kan få lån efter krisen, då så drabbar det också Finland och arbetsplatser här.
Och sen förstås handlar det här om att vad är det man ska bevilja lån till? Jag menar, vi måste fundera då också på att hur denna investeringar ska göras. De måste ju vara lönande, de här investeringarna. Eller i alla fall måste det finnas en stor sannolikhet att de är lönsamma, de här investeringarna. Och det här är ju inte en ny fråga för Europa, att vad är det vi ska investera i Europa? Att den stora bilden som man talar om det, så är ju det att Europa kanske lite riskerar att hamna i kläm mellan till exempel USA och Kina när det kommer till att hitta på vad det är som ska skapa tillväxt i Europa. Så nu frågar jag dig en sån här väldigt enkel fråga då, ekonomireporter Patrik Sjöman. Vad är det som vi borde investera i?
Ja, det kan jag säga rakt av att skulle jag ha svaret på den där frågan, så skulle jag vara mycket rik idag.
Det var en rik ekonomireporter.
Mycket rik ekonomireporter, ja. Det är faktiskt kan man säga att de stora problemen och utmaningarna kan man säga har varit ju det att Europeiska centralbanken har ju försökt få banker att bevilja lån för att få fart på ekonomin redan jättelänge. Men liksom, efter finanskrisen så kan man säga att bankerna har inte beviljat de här lånen. Det har ju varit liksom nästan farsartat att på morgonen så kastar centralbanken en massa pengar in i bankerna, och på kvällen så kommer bankerna och sätter in pengarna tillbaka i centralbanken. Fast de måste betala för det också, liksom, så gör de det för de vågar inte låna, de hittar alltså inte de här företagen. De tittar ju sen på det sättet att om någon kommer och ber om då pengar av dem, att är det här företaget trovärdigt eller handlar det om, är det liksom företag där man inte riktigt vågar tro på att det faktiskt kan sen betala tillbaka sina pengar, eller är det fråga om penningtvätt eller lån, vad handlar det om? Liksom, kan man låna pengarna? Och de här pengarna har inte liksom gått åt. Man kan se liksom det att vi har inte hittat de företagen som skulle kunna, som bankerna vågar låna pengar åt.
Så pengarna på ett sätt finns, men man vet inte vart de här pengarna ska investeras.
I stort sett så här. Och det här är alltså en jättesvår fråga. Varför har vi det här problemet i Europa? Det är jättestort.
Om vi nu ändå försöker tänka på att var finns den där nischen? Finns det någon forskning som säger att om vi nu inte bara tänker på att investera då i specifika företag, men om vi tänker att vad är det man ska investera i så att de här idéerna och företagen ska finnas, ska vakna, ska komma till. Finns det någonting som säger vad det skulle löna sig att investera i?
Alltså det är ju alltid förstås så här att svaret på den här frågan är jo och nej. Alltså de som på riktigt kommer att göra pengar i framtiden, de som stora tillväxtföretagen, de kommer att hitta på någonting som du och jag inte kan hitta på just nu här i studion idag. Då skulle någon annan redan vara där och konkurrera med dem. Det är de som har visioner och tänker nya idéer. Och så kan vi då säga för oss det att okej, men var hittar vi de här nya idéerna? No, vi kan se liksom att det finns ju vissa trender som man kan se. Det betyder inte att det är just här var de kommer, men man kan liksom tänka att jag menar, det som man ju ser också nu att EU tänker och alla tänker att samhället måste bli mer ekologiskt. Vi måste mer ekologiskt hållbart samhälle. Vi måste få ordning på energiproduktionen, vi måste få ordning på liksom avfallshantering, vi måste få ordning på allt, liksom få ner våra ekologiska fotspår, minska bruket av fossila bränslen, allt sånt här. Det här är stora trender och här kan man ju tänka sig att eftersom här finns en klar efterfrågan, vi ska ha en klar riktning mot det här hållet, så här finns stora möjligheter för många företag som kommer att kunna då, om man hittar på bra lösningar på det här området, då liksom de kan göra en ekonomisk lycka och de lönar det sig att låna pengar åt. Till exempel så här ser vi i EU. Det finns också andra trender som vi lite håller på att missa. I Europa ser man till exempel artificiell intelligens. Nu är det USA och Kina som kämpar om vem som ska kunna liksom styra den här konsumenthandeln i framtiden. Göra de produkterna där alla produkter talar med varandra. Liksom brödrosten och bilen och kylskåpet och allt vad vi har talar med varandra liksom. Som vi ser konsumtionsvaror. Här är Europa inte jättebra framme, men kanske den här gröna evolutionen ska kunna, eller som utvecklingen ska kunna vara någonting vi kan satsa på.
Så om jag förstår det rätt så borde man också då fundera på forskning, investeringar i utbildning och forskning. Att det finns också ett ganska brett, ekonomer brukar ju ha ofta väldigt olika åsikter om många saker, men just när det kommer till forskning och utbildning, så där tycker jag, vad jag nu har läst, så finns det ett ganska brett konsensus, ett samförstånd om att det här är värt att man ska investera i just utbildning och forskning.
Det är goda orsaker till det här. Redan när jag i tiden studerade nationalekonomi så hade man liksom försökt kolla så här, man testade så här att vad är det bästa, alltså det som skulle förklara ekonomisk tillväxt i världen. Och det hade funnits lite tankar om olika kandidater här. Det är inte så jätteenkelt. Man tänkte till exempel att investeringar måste vara det. Att om du får, liksom, om du har ett land och det investeras i fabriker och annat, så då får det här landet ekonomisk tillväxt och det är bra. Och så, men vad man gjorde var att man då provade det här. Alltså man har, så att säga, titta på ekonomiska data från världen, att vilka länder hade gått bra i, och så tittar man att vad hade hänt i de här länderna, vad har liksom vad skulle förklara det här? Och problemet med investeringar var det att det fungerar jättebra i i-länder, men i u-länder fungerar det inte alls. Där kunde det vara så att företag hade gått in och investerat i många fabriker och sen tog företagen bort alla pengar från landet och det blev jättelite pengar kvar i det här u-landet, fast det hade gjort stora investeringar. Men det fanns en förklaring så att säga, som verkar vara den som fungerar i hela världen. Och det var antal dollar per capita, alltså per person som var investerad på utbildning i det landet. Alltså de länder som satsar mycket på utbildning, för dem går det bättre, och länder som satsar mindre på utbildning, för dem går det sämre. Det är alltså det här, den enda förklarande, det var det enda som man fick som jättevackert förklarar framgång i hela världen. Det finns goda orsaker att faktiskt tro på det här.
Och samtidigt så verkar det vara att det inte alls är självklart att så här sker, inte heller ens i Europa. Jag menar, nu har vi EUs enorma krisfond, där det ursprungliga förslaget var att man skulle investera stora summor också i forskning till exempel, och då i utbildning. Men det förslaget skars ner ändå från det ursprungliga. Så vad kan det bero på att när vi nu vet, när det för en gång skulle finnas ett konsensus, så sen gör man ändå inte nödvändigtvis så. Också i Finland har man skurit ner de facto tidigare i utbildning och så här. Så vad kan det bero på? Är det politik då?
Alltså det är en jättebra fråga. Och här måste jag slänga mig liksom, alltså jag måste börja spekulera vilt. Det här är, jag inte har något svar på den här. Men vi ser hur, jag tycker det är väldigt absurt nästan att se hur det finns ett stor, en stor liksom ändå misstänksamhet mot vetenskap och utbildning, och kanske man liksom nedvärderar den ganska mycket. Man ser kanske att mycket forskning verkar handla om saker som inte verkar riktigt relevanta. Man tar någon slags grundforskning eller forskning i något etniska kulturer eller någonting och frågar sig att på vilket sätt är det här nu sen bra för den ekonomiska tillväxten? Man tänker kanske att det inte alltid är rätt fokus, att forskare sysslar med lite underliga saker, eller att de liksom inte riktigt har koll på verkliga vardagen. De har förlorat allt bondförnuft och sitter i sin teoretiska värld. Och sen är det ju alltid på något vis en osäker satsning på framtiden, för att jag menar, pengar som du satsar idag på något som ger någon resultat idag, så det är konkret, men om du ger pengar till forskning och utveckling, så det, med god tur får du jättebra resultat någon gång i framtiden, men när och hur och på vilket sätt, så det är lite mer dunkelt. Du vet inte vad du exakt ska, liksom, du kan inte styra forskning heller riktigt klart. Om du börjar gå in och styr forskning, så förverkligar du bara dina egna fördomar om hur världen fungerar, men om du låter forskarna fundera fritt, så vet du aldrig var de landar. Någonting sånt här konstigt svårt är det som gör att vi idag inte liksom vill tala om forskning, och att man liksom, det finns någonting, här finns det.
Vi har talat om orosmoment och möjligheter, men i Europa så har vi faktiskt ju också utvägar. Jag tänker på att vi har i de flesta europeiska länder, och också på europeisk nivå, så har vi fungerande institutioner. Forskning visar att det är väldigt viktigt för ekonomisk tillväxt och ekonomiskt välmående. Rättsstaten är norm i de flesta europeiska länder åtminstone. Demokrati är det. Det här har man kunnat bevisa i forskningsprojekt att hänger ihop med ekonomisk tillväxt. Vi har infrastruktur, vi har kapital, vi har trots allt ändå välutbildade människor. Så på något vis tycker jag att här finns en chans för nya möjligheter. Och sen samtidigt nu har vi en enorm kris ändå som utspelar sig i och med coronaviruset. Men hur ser du, Patrik, på det här? Är du mer av en pessimist eller optimist när det kommer till framtiden?
Alltså, Europa har stora utmaningar, men vi har också, som du ser, vi har jättestora resurser och också möjligheter. Det att vi har en stor kris nu, det måste vi komma ihåg, den kommer ju från liksom en sjukdom som kommer utifrån. Och nu allt det du räknar upp liksom, så det är saker som gör det lättare för oss, ger oss möjligheter att tackla den här krisen som kommer. Att vi kan inte undvika det, men vi kan liksom tackla den bättre. Det vad man kan säga att är vårt problem i Europa är vår befolkningspyramid, den här åldrande befolkningen. Det är det stora problemet. Det är klart alltså att ju äldre befolkning man har, så ju sämre blir den ekonomiska tillväxten. Det är inte riktigt klart varför. Här har man gått igenom väldigt många olika förklaringar. Det ser ut som det skulle ha göra med att äldre människor konsumerar mindre och sparar mera. Offentliga utgifter går mer åt att köta folk än till att satsa på liksom då tillväxt och ungdomar. Och sen finns det färre unga människor som så att säga kan skapa fantastiska företag. Men det här är nu bara en tanke, men Europa har, som du säger, bra infrastruktur, vi är politiskt ändå ganska stabila, ganska bra möjligheter borde vi nog ha att ta oss på något sätt vidare härifrån.
Så ljusglimtar finns. Du har lyssnat på Nyhetspodden, som i sommar kommer ut på måndagar, tisdagar och torsdagar. Jag heter Johan Ekman, tack till alla er som har lyssnat idag, tack Patrik till dig som medverkat.
Tack.